Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av Brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt däromkring, i stort och smått. Vi är Fredrik Talberg och Joakim Hjulström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna!
Hej och välkomna till Brädspelare emellan. Vi har gjort något ovanligt och faktiskt spelat samma spel för en gångs skull. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om det idag.
Ja, det är ju helt otroligt, Jocke. Och det här spelet heter så mycket som Dune Imperium.
Exakt, och det har hamnat på mångas topplistor som det bästa spelet från 2020. Så därför kände jag att det här måste jag prova.
Ja, men precis, och vi har ju pratat lite om det här spelet och båda varit lite småsugna då, utifrån den här hysterin kring hur bra det här spelet är och så. Och du köpte det innan mig, men jag lyckades också få tag i ett exemplar av. Och därför sitter vi här nu och pratar om det helt enkelt.
Var ska vi börja? Ska vi börja med designen kanske? En snubbe som heter Paul Dennen, känd för gjort en serie spel i Clank-universumet. Men han är helt okänd för mig.
Samma här faktiskt. Jag har inte spelat ett enda Clank-spel ur serien. Jag vet att det finns någon Legacy-variant också. Men vad jag har förstått det som så verkar Paul Dennen vara känd för sina deckbuilders. Alltså att, jag vet inte om det är något unikt i hans deckbuilding-mekanik, men han verkar göra det bra i alla fall. Och det var väl kanske det som, utifrån vad jag hört människor prata om hans tidigare spel, som gjorde att jag intresserade mig för det här också. Att jag kände, okej, men det här är en relativt känd designer som verkar gjort bra saker innan, som har beblandats i det här brädspelet då.
Ja, och Dune-universumet, där kanske vi borde börja förresten. Hur ligger du till där? Hur bra kollar du på det?
Dune-universumet. Jag har ganska dålig koll. Jag vet att det hela börjar med ett gäng böcker. Jag tror att författaren heter Frank Herbert, som är en av dem som har skrivit huvudboken och några av dem. Jag tror att det finns fler. Och sen så att det har kommit lite filmer också. Nu ska vi se den största filmen. Vilket årtal är den ifrån?
Det har jag koll på det. Mitt år, 1984.
Jag har väldigt dålig koll på både böckerna och filmerna, måste jag säga. Men jag vet, Jocke, att du har ju faktiskt kikat lite på den här filmen ganska nyligen också, eller hur?
Ja, jag försökte ju ta mig igenom den. Jag har sett den vid något tillfälle, men jag ville fräscha upp minnet och se den igen inför det här spelet. Och det är inte en film som åldrats speciellt väl, får jag säga.
Okej. Ja, nej, men, så att vi har väl ganska dålig koll egentligen på Dune-universumet, men i förhoppningen om att det ska vara ett bra spel i alla fall. Sen om det tematiskt knyter an punkt och pricka, det kan vi kanske inte svara för i slutändan. Det finns säkert större fans där ute som kan bekräfta det.
Ja, utöver att några karaktärer känner man igen, men ja, inte mer än så för min sida.
Jag tänker så här, jag vet att det kom ett Dune-spel, nu ska vi se, var det 2019, som var en reprint av ett gammalt spel som släpptes, nu ska vi se, vilket årtal var det?
Slutet på 70-talet någon gång.
Ja, men just det. Om jag har förstått det rätt då, så är det här Dune-spelet, det bygger, mekanikerna bygger mycket kring förhandling, det handlar om majoritet i områden, och jag tror att spelet är minst för tre spelare också.
Ja, och det är väl för min del det som gjort att jag har hållit mig ifrån det lite, för jag spelar ju nästan uteslutande med min sambo.
Ja, men samma här, och när jag såg det här spelet komma så blev jag direkt nyfiken, för jag tycker att det verkade vara ett spännande, alltså rent tematiskt universum att besöka och så, men i och med att spelarantalet började på tre spelare så har jag också hållit mig borta. Och då kände man väl någon form av lycka där när man såg att Dune Imperium faktiskt var för två spelare.
Ja, två spelare med lite hjälp.
Ja, men precis. Till och med från en spelare. Så att det finns en soloversion i Dune Imperium också.
Japp.
Men du, Jocke, om vi bara börjar från början här med det här spelet. Vi, för att lära sig ett spel så behöver man ju läsa en regelbok.
Ja, precis. Och kanske lite spoiler nu på vad jag tycker om det här spelet, men regelboken var är nog vad jag tycker är det bästa med det här spelet. En strålande regelbok. Jag läste den från pärm till pärm i princip och sen satt alla reglerna på en gång mer eller mindre. Det var inga konstigheter, inget man behövde sitta och bläddra i under spelets gång. Jag tyckte den var strålande helt enkelt.
Var det något speciellt liksom i regelboken som du föll extra för? Var det upplägget eller kändes den intuitiv och pedagogisk? Eller var det mycket förklarande bilder? Eller, ja, berätta.
Ja, vad var det? Alltså, det känns som att den var ganska... Man har nog itererat även ett par gånger liksom, och strömlinjeformat allting. Det var, i många regler så kan det vara liksom, här har du huvudregeln och sen så har man en bunke undantagsfall när det inte gäller, men det kan jag inte komma ihåg att det var någonting här liksom, utan här är regeln, den gäller, kör med den.
Jag håller med, regelboken var superbra och när jag läste den så kände jag, men vänta nu, det här spelet känns ju väldigt light, tänkte jag först, men jag insåg också att det var ett gäng ganska fina mekaniker och att det fanns ett, ja, men ett taktiskt och ett litet strategiskt djup där att utforska, men jag fick en light-känsla av spelet och det tror jag beror på att mekanikerna är lätta att ta till sig, men också att systemet förklaras på ett väldigt trevligt och enkelt sätt. Så att, superpositiv överraskning. Enkla, lättillgängliga regelböcker är ju alltid välkommet i ett brädspel.
Ja, och ibland lite väl sällsynt kan jag tycka.
Ja, det också. Jag tänkte, Jocke, så här... Kan inte du bara berätta hur en runda går till i Dune Imperium? Lite kort.
Om man ska sammanfatta det här spelet så det är väl, de huvudmekanikerna är den deckbuilder och worker placement. Där deckbuilder-delen förstärker worker placement-delen. Liksom man kan få fler bonusar man öppnar upp så man kan gå till fler platser via deckbuilder-delen. Och det för mig var ganska unikt. Jag kan inte komma på att jag har någon annan spelat något annat spel som har det upplägget. Så en runda består helt enkelt av att man drar fem kort som man har i sin hand. Du börjar med två arbete. Så du spelar din kort och som dikterar vart du kan gå med din arbete. Du går dit, samlar in någon eventuell bonus eller resurs som vatten eller spice eller valutan i spelet Solari. Och när man placerat ut båda sina arbetare så har man kort kvar i handen. Och då gör man en sista runda med dem, liksom en reveal-runda. Där man i huvudsak rekryterar för en valuta där man kan köpa in nya kort till sin deck. Och du kan även få bonusar i vad som är din combat-del i spelet, liksom, där du kan placera trupper och din... Du kan få en bonus där via din reveal-runda.
Ja, men just det. Ja, men det var ju snyggt förklarat, kort och gott. Och jag tänkte på resursdelarna där. Du pratade spice, vatten, så nu har vi någon resurs som heter Solari. Ja. Den här spice-resursen, det verkar ju vara det som befolkningen på Dune sitter och imundigar liksom dagligen. Jag fick ju för mig att det här var någon god krydda man har på sina pommes frites från närmaste Sibylla kiosk. Men du hade läst på lite mer kring vad den här spice-resursen faktiskt är. Kan du inte berätta lite mer om det?
Det är ju knark helt enkelt. Så det är ett universum fullt med knarkare. Och den här drogen som de tar, den förlänger livet och har en massa andra trevliga effekter. Men det går väl inte att gömma under mattan att det är knark.
Okej, så den skapar en massa vanbildningar hos människor och som flummar iväg då i tron om att här lever vi för alltid, så att säga.
Ja.
Eller så kanske man gör det. Jag vet inte. Jag har så dålig koll på det här universumet, men man blir glad av den här kryddan i alla fall på ett eller annat sätt.
Ja.
Men om vi djupdyker lite vidare då, kanske i mekanikerna och så. Som sagt, det är ju ett brädspel som väver ihop dels ett lekbyggarmoment där du ska göra din lek starkare med kort. Du har det klassiska worker placement-momentet där du ställer ut en arbetare, men i det här fallet är det en form av en agent, som det kallas då. Och här gäller det ju då hela tiden att du behöver investera i kort som tillåter dig att ställa ut agenter på platser dit du behöver gå och samla resurser för att fullfölja din strategi på något sätt. Och den delen tyckte jag kändes väldigt unikt jämfört med kanske ett vanligt worker placement där alla platser är öppna förutom möjligen då vanligtvis där en annan arbetare står och blockerar, så behöver det här investera i kort som gör att du faktiskt tillåts att gå till de här olika arbetarplatserna då. Det har inte jag sett i något annat spel, förmodligen för att jag är relativt obevandrad då, men jag tyckte den delen var ganska läcker ändå.
Ja, då. Och helt obevandrade kan man väl inte säga att vi är i worker placement, så vi har ett par sådana under bältet. Så.
Sen hade man, det fanns en combat-del där också som var lite intressant, som introducerade liksom area majority, eller area control kanske till och med, där man liksom puttar in små kuber och försöker skapa sig majoritet med sina trupper, och för att då vinna de här striderna som i slutändan av turen då ger en victory points eller fler resurser som du kan använda då till att konvertera och göra annat kul på din nästa runda istället.
Mm. Och en annan del där är också att det finns vad som kallas för intrigkort som slumpartat kan ge dig lite bonus bland annat i combat men även under spelets gång som... Där behöver man ha lite tur om jag drar rätt kort.
Ja, men precis. Det kändes som att det fanns ett överraskningsmoment i spelet också som gjorde det extremt taktiskt. Visst, du introduceras till olika typer av strategier för att du som spelare här har ett ledarkort då från ett hus och du har vissa speciella förmågor som du är starkare på, vilket också vägleder dig in i en massa olika strategiska val du gör under spelets gång. Men i och med de här intrigkorten och också att det fanns en del ambush, alltså bakhållsmoment i de här combat cards, så fanns det en del överraskningsmoment du var tvungen att agera på ganska omgående, om möjligt, när din motståndare spelar ut de här. Så att full insyn i vad din motståndare gör och vad du står inför kan man säga existerar inte i det här spelet, utan det finns ett gäng olika överraskningsmoment, både på gott och ont såklart, men det livar ju upp såklart dynamiken och förändringarna i spelet tycker jag från tur till tur.
Om vi ska hoppa vidare då, en del som är intressant för mig eller som det kan ge ett spel det där lilla extra, det är komponenterna. Vad tycker du om dem?
Jag tycker att de är finemang. Jag blev jätteglad att det var träkomponenter. Jag gillar trä primärt framför plast, kanske i brädspel och så. Korten var bra kvalitet och brädet var funktionellt. Det var tydligt, tydlig ikonografi. Det var en tydlig plats där allting skulle placeras ut. Det kändes inte som ett spel som tog upp mycket yta på bordet. Men det kändes som att det var ganska mycket spel i jämförelse med det som presenterades på bordet. Men jag tycker generellt sett att färgerna och det som pågick, det var bra.
Ja, men jag tyckte de var helt okej. Okay. Jag föredrar också trä framför plast. Jag skulle nog inte vilja uppgradera till dem.
Ja, precis, för där finns det ju ett upgrade pack, vet jag, som har svept förbi mig vid något tillfälle på internet, hur man kan uppgradera de här komponenterna till plastfigurer istället, som jag tyckte såg helt avskyvärd ut faktiskt.
Ja, och eftersom du nämnde färger så kan jag bara flika in där att jag hade önskat en smula mer kontrast, men jag hade lite svårt att urskilja vissa grejer, men det kan ju bero på att farbror börjar bli lite gammal också.
Ja, men förmodligen. Ja, jag vet inte om man har tagit hänsyn till färgblinda personer i presentationen av spelet, men jag vet inte, det känns som att de har valt funktion framför en massa plottrigt drypande tema då. Men jag tycker ändå att det finns något tema där, och förmodligen någon som känner till det här Dune-universumet bättre kan liksom knyta ihop de olika momenten och se liksom hur man skapar sig allianser eller hur striderna går till och hur man hugger varandra i ryggen och så, som är representerar Dune på något sätt.
Ja, och på komponenter så kan jag också nämna regelboken som utöver att ha jättebra regler, där den behandlar med teflon eller någonting, känns det som. Den är helt omöjlig att få ligga kvar på ett ställe, den halkar runt.
Ja, de har liksom oljat in den här på något sätt, så att den liksom glider av utan att man, det räcker med att man tittar på den bara.
Ja, men en kul detalj.
Ja, men generellt sett, det känns som att det finns inget att klaga där på i komponentväg. Det var tjusigt med trä, det var funktionell ikonografi och allt kändes väldigt logiskt i alla fall.
Ja.
Vad tänkte jag på, Jocke? Vi har ju spelat det här på två Och vi blev ju så glada över att det kunde vi göra. Men unikt då för en omgång med bara två spelare är ju att man introduceras till en, vad ska man säga, en tredje låtsaspelare som man då gemensamt styr under spelets gång, som påverkar olika delar av brädet eller påverkar utfallet i striderna i majoriteten där och så. Kan du inte berätta lite mer om det?
Ja, House Hagal tror jag den heter, och beroende på uttal, men ja, den spelar till helt enkelt. Du har en hög med kort som du drar kort varje runda då, som dikterar vad den ska göra. Och i huvudsak vad den gör så är den blockerar ytor från dig. Du kan inte gå till vissa ställen för att ja, men, den spelaren står där. Det är väl det primära syftet. Och även delta lite i combat-delen. Även om den samlar inte in poäng sen. Liksom, så den är aldrig med och strider om en som vinner hela spelet i sig. Men den är med och blockerar ytor och kanske stula till lite med vad du hade tänkt att göra nästa runda. Och även är med i de här små combat-momenten.
Det känns som att de verkligen har försökt fånga känslan av en riktig spelare. För att den är ganska oförutsägbar, vilket så, om vi knyter an till de här övriga överraskningsmomenten med vissa kort och så som spelare kan ha, så jag tyckte ändå den tillförde någonting, men framförallt att den kändes väldigt lätthanterlig. Att hantera en tredje spelare när man bara kör på två spelare brukar generellt avskräcka mig, men det här handlade om att du skulle vända upp ett kort för den här påhittade spelaren och egentligen utföra exakt vad det kortet sa. Oftast handlar det om att placera ut dess agent eller att placera ut då olika trupper då för att påverka majoriteten. Jag vet att det finns en app man kan ladda ner för att dra de här korten, men jag förstår verkligen inte vad den här appen ska göra för nytta. Det handlar om att vända upp ett kort från den här högen.
Ja, jag testade den lite snabbt och ja, den drar ett kort åt dig. Och jag drar hellre mitt kort själv.
Jag tänker så här, jag menar, alla tillfällen man kan komma åt för att röra vid någonting fysiskt när det kommer till brädspel vill man ju faktiskt ta. Jag försöker att hålla mig undan appar så långt det går i brädspel, och i det här fallet känns det extremt onödigt. Men det finns säkert de som uppskattar den delen kanske.
Ja, och jag vill bara hålla med där. Liksom, det här är nog en av de mest lättspelade AI-motståndarna jag har haft. Du drar ett kort som väldigt enkelt förklarar vad den gör. Jag har haft andra spel med väldigt komplexa flödesscheman där man ska följa fram och tillbaka, så det gör nästan ont i huvudet när man ska följa vissa av dem. Men det här var strålande, och många gånger så gjorde den grejer som en riktig spelare skulle ha gjort. Både en och två gånger så svår jag över att den precis tog en plats som jag tänkte gå till.
Mycket frustration uppstod mellan varven där. Men Jocke, jag tänker så generellt kring, om vi bara pratar tvåspelarupplevelsen ur den aspekten och inte om spelet i sig, men jag tyckte den funkade jättebra.
Ja, jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag skulle jättegärna vilja testa den på fler spelare faktiskt. Jag känner att det kanske är ännu bättre på 3-4 spelare. Men fungerar helt okej på 2, definitivt.
Speltid. Vad tyckte du om den? Hur lång tid tog det? Var det värt resan?
Speltiden, vi var väl ner på strax över en timme och en kvart kanske, med sista rundan. Och jag kände att jag skulle behöva två runder till kanske. Jag har precis liksom börjat få igång min motor i det här spelet. Jag ger mig en eller två runder till så att jag kan vinna det här. Värt att notera där är förresten att jag har förlorat varenda gång jag spelat.
Ja, nej, men så kan det ju vara ibland. Jag är ju villig att faktiskt inte hålla med dig. Jag tyckte att det här borde vara två rundor kortare, för att det kan ha att göra med att vi tog längre tid på oss, men visst, det finns en aspekt där i att vilja kanske bygga upp sin kortlek du har och så, kunna nyttja korten du investerar i, men jag kände att början av spelet gick lite långsammare. Det var inget fel på det egentligen, men det kändes som att det rasade mot slutet, och då började det hända grejer ungefär från mitten och framåt. Och så som man avslutar spelet, det handlar ju då om att en person ska antingen nå upp till 10 poäng, eller att de här vad heter det, stridskorten som man vänder upp till varje runda, att de ska ta slut, och så när sista kortet är uppvänt så avslutas spelet också. Och sen finns det vissa intrigue cards som gör att du kan gå i mål då under själva reveal-momentet. Som sagt, jag tycker kanske att man hade kunnat korta ner två rundor och att lekbyggandet hade kunnat bli lidande för det. Det hade jag varit helt okej med. Men speltiden var ändå överkomlig, tycker jag.
Ja, så om vi ska ta och summera det här då, vad landar vi då?
Oj, vill du börja? Det känns som att du sitter inne på något riktigt smaskigt här kring Dune Imperium.
Ja, men jag är väl den av oss två som gillar det här minst. Så vi kan väl köra mig först och sen så avslutar vi lite mer positivt med dig. Jag tycker det här är ett helt okej spel, men det är inget som direkt sticker ut som lysande för min del. Det finns inget direkt att klaga på, men inga wow-känsla i något heller, kände jag. Det fanns en ruta, kände jag, var ganska overpowered. Jag tror den heter Highliner, dit man kan gå. Som vi spelade, så i princip varje runda var en tävling om vem kan placera sin arbetare, eller agent som det kallas, på den platsen först och därmed vinna combaten. För man får placera ut väldigt mycket trupper om man går på den. Jag känner att det kanske är att det är ett spel som är bättre på fler spelare än två. Och combat-delen förresten har jag nog inte nämnt så mycket, men för mig så kände jag att den var ganska ointressant. Jag kände aldrig något större intresse av den. Liksom man flyttar upp den här tokenen och får avgöra hur stark man är. Och sen så är det mer eller mindre klart om inte någon har något jättekraftfullt intrigkort. Så det är väl där jag står.
Jag är väl kanske inte mer imponerad, men jag är mer nöjd med min brädspelsupplevelse av Dune Imperium. Jag tänker så här, att bara för att återkoppla lite till det jag pratade om tidigare. Jag tyckte att mekaniken kring att du investerar i kort för att kunna ta dig till olika platser med dina agenter var ett intressant moment som jag inte har känts vid sedan innan då. Jag tyckte själva stridsdelen kanske inte var superspännande, men det kändes som att jag varje tur hela tiden gick in för att gå in och liksom antingen bluffa för min motståndare att jag kommer gå in och satsa på att strida med dig, fast jag kanske inte alls gjorde det, men bara för att förstöra lite och psykiskt påverka utfallet. Själva worker placement-delen, det har setts förut, och resurskonvertering och så vidare, men det är ihopsytt på ett ganska elegant sätt, och jag tycker passagerna mellan allt det här är väldigt sömlöst, och det bara funkar. Och som sagt, från regelboken till spelupplevelsen, till att greppa mekanikerna och förstå ikonografin, kändes superlight. Så att ur den aspekten att jag tog till mig det väldigt lätt kontra vad jag fick ut av det, kändes väldigt bra. Det känns som ett större spel, en lite mindre förpackning. Och jag vet inte om jag kan dra den här jämförelsen, men jag tänkte spontant att om Stefan Feld hade gjort en deckbuilder så hade han gjort det här. För att det sker en jäkla massa fyrverkerier mellan vad du spelar ut för kort, vad du gör på dina worker placement-platser, vilka allianser du ingår i och så vidare. Det känns som att den ena mekaniken avlöser den andra hela tiden på ett väldigt kul och intressant sätt. Så att jag är väldigt nöjd. Och jag tycker racingkänslan i det, att först komma till 10 poäng, spårade mig också. Jag brukar inte vara superfrälst i spel som där det bygger på att hela tiden påskynda sina poäng och att komma först till någonting. Men här funkade det. Racingkänslan tog inte över, även om det var ett av slutmålen då. Sen gillade jag också själva bluffandet i stridsmomenten. Jag gillade att det fanns en psykisk liksom tension eller spänning där mellan spelarna. Sitter de på ett ambush-card här som de kommer att spela ut? Eller hur ska jag satsa på det här eller inte? Och ja, det var bra. Och jag gillar det taktiska i det. Det fanns några strategier, men just att du är tvungen att agera hela tiden utifrån det du har och hur situationen ser ut på spelplanen från tur till tur. Så att jag är väl relativt nöjd med den här spelupplevelsen och ser fram emot att spela det mer.
Jag gillar din jämförelse, och om jag ska göra en jämförelse så är det här en Volvo helt enkelt. den tar dig från punkt A till B, men ingenting spännande kommer hända under vägen.
Okej, okay. Jag tycker Jocke att vi låter den avslutningen avrunda avsnittet kring våran Dune Imperium special.
Ja, kul.
Vi ses om en vecka igen då, eller hörs.
Ja, ha det bra.
Ha det bra, tja tja.